Välkommen tillbaka till boken, Utdelningsfabriken. Efter det inledande kapitlet Metod fortsätter vi nu med den första av två delar i kapitlet, Kapital. Och, jag som läser, har tyvärr inget namn. Låt oss nu titta på olika delar för att öka inflödet av kapital till det som vi kallar för investeringsfonden. Det var ju det som vi tidigare beskrev som första steget i processen genom utdelningsfabriken. Eftersom utdelningarna syftar till att täcka hushållskostnaderna, kommer vi även in på sista delen i processen, det vi kallar för takkonton. Kanske utgör kapital en tredjedel av metoden i utdelningsfabriken. Ändå kommer vi knappt alls att diskutera aktier i detta kapitel. Fokus kommer istället vara på följande. Analysera hur din vardagsekonomi ser ut idag. Om kostnaderna kan minska. Hur kostnader kan kategoriseras i takkonton. Vad är en rimlig nivå för en stående avsättning av arbetslönen till aktieinvesteringar? Och hur kan du frigöra kapital och göra lite större engångsinsättningar? Får du inte kontroll över dina kostnader, blir planen för ekonomiskt oberoende en moving target. Det leder förmodligen till att det drar ut på tiden innan du når ditt mål, och kanske för energikrävande för att du ska kunna hålla motivationen uppe över flera år. Överraskningar och bakslag är slitsamt och kräver ständiga omplaneringar av milstolparna i din plan. Förutom kontroll över dina kostnader, så är det också ett stort incitament att kan du sänka dessa och öka intäkterna, och på så sätt få in mer kapital i investeringsfonden. Då kommer du snabbare komma upp i ett större antal aktier, vilket gör att pengamaskinen börjar spinna igång lite tidigare. Och resan mot ditt mål om ekonomiskt oberoende kortas. Kostnadsanalys. Första steget i att bygga utdelningsfabriken är att få en kontroll över vilka kostnader vi har i hushållsekonomin. Vad är egentligen alla kostnader vi lägger på mat? Vad blir kostnaden för att ha bil när vi räknar ihop reparationer, parkeringar, leasing, bensin etc.? Vissa kostnader kommer kvartalsvis eller årsvis, vad blir det per månad? Över en tid, hur stora är de oförutsedda kostnaderna och varför uppkommer de? En kostnadsanalys kan låta ambitiöst, men är egentligen inte mer avancerat än att du för en logg över vilka utgifter du haft varje månad, och så jämför du månad för månad hur dessa utvecklas. Du kan få hjälp av att kartlägga dina kostnader genom att ladda ner en mall för en hushållsbudget, till exempel från Konsumentverket. Eller om du abonnerar på utdelningsfabriken.se, så har du en sådan mall i din portal där. Dags att träffa Dylan. Hej Dylan! Du har precis börjat att bygga upp din utdelningsfabrik. Hur långt har du kommit hittills? Hej, jag har ju en månadslön på 40 000 kronor, plus att jag får halva barnbidraget. Så totalt är det 41 000 kronor in. Sparar ingenting. Det som blir över ena månaden går gärna till konsumtion nästa månad. Men nu har jag bestämt mig för att i slutet av varje månad börja skriva ner vilka utgifter jag har haft. Har gjort en skiss över hur jag tänkte gruppera dessa. Så nu är det bara att börja följa och försöka förstå om utgifterna varierar mycket månadsvis. Och varför? Och vad som är en rimlig nivå för varje kategori. Intressant att se vilka kategorier där man kan vara trygg med den budget man sätter, och vilka andra där summan i slutet av månaden istället kan bli lite vad som helst. Det ska bli spännande att förstå sin egen ekonomi bättre. Tack Dylan. Vi hörs igen när du är klar med din kostnadsanalys. Låt oss gå vidare. När du kartlagt kostnaderna och börjar förstå bättre varför de i vissa fall är höga och oförutsedda, så är det dags att sätta på dig hatten som kapitalist. Nu gäller det att se hur du kan bana väg för att mer kapital från arbetslönen ska kunna gå in i utdelningsfabriken. Men tänk på att den struktur du sätter upp ska hålla över många år. Därför måste de kostnadsbesparingar du inför vara hållbara, inte bara för dig utan även för övriga familjemedlemmar. Vi går nu igenom några områden som kan vara möjliga att sänka kostnader inom. Vi börjar med bolåneränta. Det är intressant varför det många gånger känns så stort och omständligt att byta bank. Ibland vet man inte om man ska bli glad eller arg när man råkar nämna att man fått erbjudande om en bra ränta någon annanstans och plötsligt sänker ens bank räntan ungefär lika mycket. Några saker att tänka på är: ha gärna bolånet i samma bank som du använder för din utdelningsfabrik. Med en större besparing som kanske över tid gör dig till en premiumkund. Har du oftast ett betydligt bättre läge att få ner bolåneräntan? Banken inser ju att de kan tjäna pengar på dig för annat än bara med bolånet. Var försiktig med att binda bolånet. Bind det till dig själv. Istället för att banken ska kunna ta ut en premie ifall reporäntan skulle stiga, så ta ut denna premie av dig själv. Ligger räntan på 2%, överför då pengar månadsvis till ditt bostadskonto som om räntan var 4%. Historiskt har det visat sig att du tjänar på att ligga på en rörlig ränta. Jämför och regelbundet förhandla om räntan. Låt oss gå vidare till bilkostnader. Bilkostnader är ofta högre än vad man vill tro. Det beror givetvis på bil. Men summerar du alla kostnader som är förknippat med att ha en bil, så landar det ofta på mellan 4 000 till 6 000 kronor i månaden. Privatleasing har på senare år blivit ett populärt sätt att ha bil. En bil som kanske erbjuds för runt 2 000 kronor i månaden kan se ganska billig ut. I själva verket är ofta detta bara toppen på ett isberg. Många avgifter tillkommer, till exempel försäkring, skatt, besiktning, vägtullar, bensin, nya däck, däckhotell, garage, parkeringsavgifter, underhåll och biltvätt. Summerar du alla dessa så kan det visa sig att leasingen bara utgör en tredjedel av din totala bilkostnad. Tyvärr är det inte speciellt mycket av dessa kostnader som minskar ifall ni har två bilar. Snarare en linjär dubblering ifall bilarna skulle kosta ungefär lika. Kort sagt, att gå från två bilar till en bil kan ha en större positiv påverkan på kostnaderna än man först tror. Ja, det blir initialt mer omständligt, men överraskande snart vänjer man sig och finner andra alternativ. Kanske köper du en elcykel och tar den till jobbet istället för bilen. Detta kanske minskar dina avgifter för vägtullar, parkeringsplats på jobbet, bensin etc. Barnen åker mer kommunalt till sina träningar. Eller samåker med andra i föreningen. Ni försöker att planera helgaktiviteterna så att de inte krockar och det funkar med en bil. Sedan finns ju alternativet att inte ha någon bil alls. Men för en barnfamilj i ett villaområde utanför stan kan det riskera att bli för extremt, och då blir inte arbetet med utdelningsfabriken lika roligt. Låt oss fortsätta att prata om autodebiteringar. Detta är något som lanseras med goda skäl, det vill säga att det ska underlätta din administration med räkningar. Och, i det stora hela så är det så. Det läskiga är att, om din privatekonomi vore en påse fylld med vatten, så innebär varje autogiro eller automatisk kortdebitering att det sticks ett litet hål i påsen. Till slut läcker det överallt, utan att du riktigt tar koll på var, du kan bara se att vattnet i påsen försvinner fortare varje månad. Det finns två typer av autodebiteringar. Autogiro och kortdebiteringar. Autogiro är lite enklare att få kontroll över. I din internetbank kan du se vilka leverantörer som har rätt att utan ditt medgivande vid varje tillfälle få gå in på dina konton och hämta pengar. Det kan vara sunt att avsluta flera av dessa autogiron och växla till e-faktura för att få en bättre koll på vad du blir debiterad för och om beloppen är i linje med dina förväntningar. Kortdebiteringar är värre. Jämfört med autogiron så finns det inget enkelt ställe att gå till för att se vilka automatiska debiteringar du tillåtit eller hur du enkelt ska avsluta dessa. Med allt fler abonnemangstjänster som erbjuds är det verkligen många bäckar små som här kan bli till en stor sjö. Några exempel på autodebiteringar kan vara Spotify, Netflix, Apple, U-kort, ID-försäkring eller Röda Korset. Denna bok proklamerar inte att det är fel med dessa kostnader. Poängen är att du i rollen som kapitalist känner att du har kontroll på dessa utgifter. Det påverkar ju dina förutsättningar att kunna avsätta pengar till din utdelningsfabrik. Vill du försäkra dig att det inte ska finnas några öppna dörrar in i din privatekonomi, så kan det till slut vara ett alternativ att spärra kortet och skaffa ett nytt kort. Vi lämnar autodebiteringar och fortsätter till matkostnader. Är man förälder i en familj med ett par barn så är det för många en inte oansenlig del av inkomsterna som går åt till mat. Det kan handla om dina egna luncher på jobbet, cirka 1500 till 2500 kronor per månad, matinköpen till hemmet, restaurangbesöken på helgerna, ölen på after work, fika med vänner eller morgonlatten på väg till jobbet. Kort sagt, mycket av det vi tjänar äter vi upp. Det finns många saker som kan sänka dessa kostnader, lunchkort eller matlåda, baka eget fikabröd och bjuda på fika hemma istället för på kafé, försöka undvika restaurangbesök bara för att du tycker att inte du orkar laga mat. Men en stor del är att planera matinköpen till hemmet. Snabbköpet utanför tunnelbanan på vägen hem blir dyrt i längden om du ad hoc ska leverera all mat till hemmet. Bestämmer för en butik eller kedja. Studera deras bonuskort och försök att standardisera matinköpen. Via e-handel så går det att spara och återanvända inköpslistan. Ha som mål att 80% mathandlingen på en månad ska komma härifrån. Bara genom att sätta upp ett matkonto som ni har en fast överföring till varje månad och som till exempel ICA-kortet är kopplat till, gör att kommer ni långt utan att för den delen behöva leva på nudlar framöver. Låt oss gå vidare till något som brukar få kosta lite extra när det är dags. Semesterkostnader. Dessa kostnader står för en ganska stor del av pengarna i en familjs privatekonomi. Det är inte den mest elementära kostnaden att ha råd till, men är ofta svampen som suger upp mycket av pengarna som blir över. Det är nästan en egen sparform, där pengar kontinuerligt under året läggs undan, för till exempel en större resa på sommaren. I vissa delar av samhället så har det utvecklat sig till att bli 4 semestrar om året. Någon form av resa på vinterlovet, en skidsemester på sportlovet, kortare utlandssemester på sommaren och kanske ytterligare en resa till ett varmare ställe på höstlovet. Oavsett så brukar semesterresor kosta en hel del pengar, både med sina fasta och rörliga ad hoc utgifter. Att sitta hemma alla lov och semestrar är återigen inte långsiktigt hållbart. Men frågan är ifall lite av semestersparandet istället kan styras om till utdelningsfabriken och så försöker du hitta resor och familjeäventyr som inte kostar lika mycket pengar. Ofta är det miljöombytet som är den stora grejen med semestern. Nu över till ett område som kan vara lite känsligt att skära ner på. Extern städhjälp. Sedan RUT-reformen infördes, vilket gjorde det mycket billigare att anlita extern städhjälp, så har det förmodligen räddat många äktenskap och människor från utbrändhet. Men, vi vill i sammanhanget ändå nämna att detta också är kostnader som äter av arbetslönen. Har du ett större hus, eller har fler tjänster inbakat i städningen som täcks att de även stryker skjortor och gör rent fönster, så kan kostnaden efter RUT ändå landa på runt 2000 kronor i månaden. Skulle det finnas möjlighet att få mer hjälp från barnen, eller att ni har städning som en gemensam rutin på lördagsförmiddagar, så kan det kanske vara en besparing på över 20 000 kronor om året, som istället kan gå till investeringsfonden. Men återigen, så är det viktigt för dig i din roll som kapitalist, att inte gå för hårt fram, var ödmjuk och få övriga med dig. Detta kan vara ett känsligt område att spara på. Här är det nog extra viktigt att föregå med gott exempel. Skulle det vara opassande att denna besparing går till utdelningsaktier, som ger en synlig avkastning först långt fram i tiden, så kan det ni sparar här, istället gå till semesterkassan som märks i närtid. Och så får delar av det ursprungliga semestersparandet som vi nämnde om tidigare, gå in i investeringsfonden. Nu vidare till en typ av kostnader som vi kallat för unna mig kostnader. Det är lite paradoxalt hur vi alla inom vissa områden kan vara väldigt sparsamma och kostnadsmedvetna och inom andra inte alls tänker på det sättet. I boken har vi valt att kalla detta för unna mig kostnader. Å ena sidan så kanske du försöker leva sparsamt. Du står länge och väljer mellan olika ostar eller kött eller tvättmedel för att det inte ska bli för dyrt. Du kanske sparar in på tidningsprenumerationer och några andra månadsabonnemang. Å andra sidan kanske du efter ett tag känner att du varit så sparsam och duktig att du borde kunna unna dig något som en belöning och så helt plötsligt har du köpt en ny TV eller en ny sportcykel. Kostnader som många gånger kan vara mycket högre än pengarna du slitit för att spara. Det är inte fel att unna sig något. Men när du befinner dig i jag borde kunna unna mig läget, så se upp och låt inte dess kostnader fara iväg. Just där och då tycker man ofta att man är värd en ganska bra belöning, speciellt som man har webbsidorna med produkterna framför sig. Ett sätt kan vara att du har en stående unna mig belöning varje månad som har en kostnad som är rimlig. Till sist har vi kategorin onödiga kostnader. Det är sådana kostnader som vi helst inte vill kännas vid. Endera tycker vi de är försumbara eller så blir vi så frustrerade när vi tänker på dem att vi inte vill ta i dem. Ofta handlar det om vår egen disciplin och effekten en stressig vardag där vi inte riktigt hinner med. Exempel på onödiga kostnader som kan undvikas är påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, dubbel frakt på paket som inte hunnit hämtas ut, varor som köpts så inte passat men som inte returnerats i tid, parkeringsböter, fakturaavgifter, årsabonnemang som förnyas automatiskt som vi egentligen vill avsluta, diverse kostnader för borttappade saker. Saker som föräldrar och barn ska sälja för idrottsföreningen som inte blivit sålda och du måste betala för. Vågar du summera alla dessa kostnader så kommer du förmodligen landa i att de är onödigt höga. Vi återbesöker Dylan och hans arbete med sin utdelningsfabrik. Hej igen Dylan. Hur är läget? Hej, ja. Nu när jag fått upp ögonen för vilka utgifter jag har, så är jag inte helt nöjd med nivån på vissa av dessa kostnader. De borde inte behöva vara så höga. Jag har bestämt mig för att säga upp en del abonnemang och börja med matlåda och käka färre luncher ute. Sedan tänkte jag ha en begränsning av hur mycket mina rörliga kostnader får vara och tänkte faktiskt att föra över pengarna till Visakortet i 4 omgångar i månaden. Har inget kreditkort. Jag har kommit överens med barnen om att vi ska köpa det mesta av maten i storhandlingar en gång i månaden och inte hänga så mycket i snabbköpet runt hörnet. Jag hoppas att storhandlingarna ska göra att vi får billigare priser, men också att det blir mer genomtänkta beslut över vad som behövs köpas in. Och sen också att försöka hushålla med maten så att den räcker under månaden. Oj. Det där lät som om vi skulle leva på ransoner. Jag menar bara att ofta när kylskåpet är fyllt så blir det att man äter lite extra för att det finns så mycket gott hemma. Något som kanske hjälper detta är att vi har köpt en extra frys för att kunna ha ett litet lager med mat och inte behöva springa och handla extra så ofta. Just det. Jag tog ju ett möte med banken, och så visade jag på att det fanns bättre lånevillkor hos en annan bank. Och tro det eller ej, men banken gav mig faktiskt en mycket bättre ränta. Sänkningen innebär en besparing på 900 kronor i månaden. Varför har jag inte gjort det tidigare? Fast den största förändringen jag har gjort är att jag bestämt mig att sälja bilen och börja nyttja en bilpool. Vi behöver en bil, men det är inte så ofta. Jag använder den aldrig till jobbet, och barnen cyklar till sina idrottsaktiviteter. Men på helgerna behövs ibland bilen och när vi ska göra lite längre resor. Genom att gå över till bilpoolen så minskar alla kringkostnader kopplat till att ha bil och enligt min uträkning så sparar vi till 2000 kronor i månaden på detta. Min ambition är nu att minska månadskostnaderna från 40 till 32000 kronor. Med detta är målet att kunna ha kvar 9000 kronor av arbetslönen, istället för som tidigare bara runt en tusenlapp i månaden. Tack Dylan. Intressanta förändringar du har gjort. Det blir spännande att följa fortsättningen. Låt oss nu gå igenom vad vi menar med takkonton. Du har nu fått en bättre insikt kring vilka hushållskostnader du har och funderat över hur du på olika sätt eventuellt kan sänka dessa. Nästa steg i metoden är nu att omvandla detta till olika så kallade takkonton. Det är att du grupperar ihop dina kostnader i olika kategorier och skapar ett bankkonto för varje kategori, varifrån alla räkningar kopplat till den kategorin betalas. Till detta bestämmer du ett tak, så mycket pengar som kostnaderna inom denna kategori får ligga på per månad utslaget över ett år. När du bestämt dina kategorier, skapat bankkonton för dessa och bestämt ett kostnadstak för respektive kategori, så lägger du in en autoöverföring från kontot där din arbetarlön kommer in till att gå till dessa konton. Det som inte förs över till takkonton utan blir kvar på arbetslönekontot är meningen att gå in i investeringsfonden. Även detta bör vara en faststående överföring. Takkontona har tre viktiga fördelar. Tydlighet. Det ger dig en bättre tydlighet kring vilka kostnader du har kring varje kategori och om de skiljer sig månad till månad. Stabilitet. Genom att sätta ett tak blir det lättare att hålla kostnaderna inom givna ramar och du minskar risken att överskridna kostnader inom ett takkonto ska rubba de övriga. I dessa lägen är det bättre att den månaden minska inflödet till investeringsfonden. Med stående överföringar till respektive takkonto så kommer samma belopp att till exempel gå till takkontot bostad varje månad, oavsett om kvartalsräkningar för el har inkommit den månaden eller ej. På så sätt byggs det upp en buffert på kontot som kan hantera större räkningar som kommer in mer sällan. Den tredje fördelen är milstolpar. Takkontona blir till milstolpar på din resa mot ekonomiskt oberoende. Om takkontot för mat är 4000 kronor, då har du den dag då dina utdelningar täcker alla matkostnader uppnått en milstolpe på din resa. När alla takkonton betalas med utdelningslönen så är du i mål. Låt oss beskriva investeringsfonden dit överskottet på arbetarlönen är menat att gå. Investeringsfonden är ett sparkonto som du sätter upp och dit du överför allt kapital som ska gå åt till att köpa aktier för. Om du planerar att handla aktier via en bank som du har som grund för hushållet, till exempel där du har ditt bostadslån och där din lön kommer in. Så sätter du upp kontot för investeringsfonden där. Om du planerar att handla aktier via någon annan mäklare, till exempel Avanza, så skapar du sparkonto för investeringsfonden istället där. Månadsvis får du över en fast summa från lönekontot dit. Investeringsfonden har tre viktiga syften. 1. Att ge dig en tydlig bild över hur stor kassa du har till att investera i aktier under nästkommande kvartal, och att du kan agera strategiskt utifrån denna. 2. Att du har en stridskassa ifall börsen plötsligt skulle dyka och det blir rea på många utdelningsaktier. 3. Att undvika att du behöver betala skatt för pengar som inte är investerade i aktier. Skulle du föra över alla pengarna direkt till depåkontona och de inte nyttjas, kommer de ändå att göra att schablonskatten för kontona ökar. Om pengarna istället sparas utanför depåkontona i din investeringsfond, kan du undvika detta och till och med få en viss sparränta. Vad tycker Pontus och Emil? Kan ni ge exempel på kostnadsbesparingar som ni har gjort? Pontus. Bara att vi gick över till takkonton och satte begränsningar för hur mycket kostnader vi fick ha inom olika områden, gjorde att vi kunde spara en hel del extra. Annars har det varit att vi gick över till en bilpool istället för att äga bilen samt bättre planering för de stora matinköpen. Emil. När jag tänker efter så tror jag att den stora kostnadsbesparingen för oss har varit att vi undvikit kostnader. Ett viktigt beslut har varit att vi har bott kvar i vårt hus och valt bort att göra en bostadskarriär genom att med jämna mellanrum flytta till dyrare hus. Tack vare detta har vi idag ganska låga boendekostnader. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss återvända till Dylan. Hej Dylan. Du har ju nu, under ett par månader, fört anteckningar över era hushållskostnader. Vad har du kommit fram till? Jo, jag har gjort en del grupperingar av olika utgifter som jag fört anteckningar över, och det blir de takkonton som jag tänkte sätta upp. Med kostnadsbesparingarna jag nämnde sist, så har jag nu också bestämt vilket utgiftstak jag vill ha för varje konto. Som jag sa tidigare, så vill jag ju att vi kan hålla våra kostnader på 32 000 kronor i månaden. Den summan har jag delat upp i 7 takkonton. Alltså, min väg till mål kommer att ha 7 milstolpar att uppnå. Dessa är: bostad 8400, mat 4500, bil 4000, barnens kostnader 2600, rörliga kostnader 8000, större inköp 2000, semester 2500. Så, planen är att när min arbetslön har täckt dessa takkonton, så ska det bli kvar 9000 kronor som blir den stående överföringen till min investeringsfond. Apropå den, så har jag startat ett sparkonto hos Avanza som jag döpt till detta. Dit förs det nu över pengar från Handelsbanken varje månad. Jag kom fram till att det passade mig bättre att handla aktierna hos en nätmäklare. Ibland undrar jag hur många år det kommer att ta tills jag är ekonomiskt oberoende. Men jag har insett att det är ju faktiskt svårt att veta innan jag har satt min utdelningslön. Och om jag förstod det rätt, så skulle vi inte göra det förrän i sista kapitlet, ekonomi. Men jag kunde inte låta bli att göra en grov kalkyl, med lite antagande, och då visade det på 19 år framåt. Men sen såg jag att den kan minska när man räknar in ett startkapital och kanske lite extra pengar som jag sätter in varje år. Så jag hoppas det går lite snabbare än så. Tack Dylan. Vi hörs snart igen. Så, låt oss nu avrunda denna första del av kapitlet kapital. Vi har nu pratat om hur du kan säkra inflödet av pengar till din investeringsfond genom att få kontroll över hushållsekonomin. Du har även fått exempel på olika områden där du kan sänka kostnaderna för att öka beloppet som kan avsättas till aktieinvesteringar. På slutet har vi gått igenom lite mer om vad takkonton är och även varför vi har en investeringsfond. I nästa del, som är fortsättningen på kapitlet kapital, ska vi titta på olika sätt som kan göra att du ökar intäkterna. Och hur du använder dig av en så kallad kapitalkarta för detta. Men, innan du går vidare och lyssnar på nästa del, så är min rekommendation att du tar en paus och reflekterar lite över din egen hushållsekonomi. Vad är ungefär kostnadsnivån i dagsläget för att den ska gå runt? Hur mycket tror du att ni skulle kunna avsätta till aktieinvesteringar varje månad, ifall ni också gjorde vissa kostnadsbesparingar? Medans du tänker, ska jag förbereda mig för att läsa upp nästa del. På återhörande.